informationen. Missbruka inte människors liv på det sättet.
Tack, Nooshi Dadgostar.
Herr talman, under 2003 blev statsminister Ulf Kristersson kontaktad angående den skandal som Adoptionscentrum varit med i, där barn stulits från diktaturens Chile. Och det som sen har uppdagats ännu mer då i hela världen. Men det tystades ner av Ulf Kristersson istället för att han skulle ha gått till botten med frågan. Det här är ju liknande situation som den jag föredrog för tidigare. 2004 rapporterades det om att minst 76 nyfödda barn hade köpts till sjukhus i Kina. Men Ulf Kristersson agerade inte på den informationen. Han var själv ordförande. Gör Kristersson bedömningen att det här agerandet på något sätt, utifrån den information han hade och i den egenskap han har nu, i efterhand kan hans agerande ha bidragit till människohandel?
Tack. Slutreplik, statsminister Ulf Kristersson.
Herr talman, det här är lögn. Det här är avsiktlig lögn av politiska syften. Ibland har det framkommit information från andra länder om misstänkta oegentligheter. Det kom sådana signaler från Chile på ett tidigt skede, innan det blev polisutredningar och rättsfrågor. Under min tid som ordförande i Adoptionscentrum för drygt 20 år sedan så tittade vi då, finns det någonting i våra akter som antyder att vi borde ha vetat någonting? Myndigheterna fick exakt samma information. Ingen svensk adoptionsorganisation har rätt att jobba med något land utan myndigheters auktorisation och beslut. Så fungerar det då, därför att det här är grannlaga saker. Till saken hör också att det här är ofta länder som det inte är helt lätt att samarbeta med. Och därför måste man alltid göra en avvägning som är myndighetens beslut. Kan man lita på ett land eller kan man inte lita på ett land? Jag är inte alls främmande för att man idag gör andra bedömningar om vilka länder man kan samarbeta med än man gjorde då. Men vi arbetade inom ramen för lagen och inom ramen för myndigheternas beslut.
Ja, där fick Ulf Kristersson frågor om adoptionskommissionen som ju kom med sin rapport förra veckan. Han var själv ordförande i Adoptionscentrum under en tid i början på 2000-talet. Nu Centerpartiets Rickard Nordin.
Herr talman, säkerhetsläget i Europa är det mest allvarliga sedan andra världskriget. Ukraina kämpar för hela Europas frihet och det diskuteras när Ryssland är beredd att invadera ett NATO-land. Inte om, när. Trots detta skickar Europa mer pengar till Ryssland än till Ukraina idag genom att vi fortsätter importera fossila bränslen från Putins regim. Varje liter olja och varje kubikmeter gas som importeras från Ryssland fortsätter finansiera kriget. I det läget prioriterar Ulf Kristerssons regering att öka användningen av fossila bränslen i Sverige med 4 miljoner liter diesel om dagen. Tror inte att det är bara norsk nordkolja som driver svenska bilarna på vägarna. Hur, Ulf Kristersson, kan ni försvara att vi ökar finansieringen av den ryska krigsekonomin när Ukrainas soldater riskerar sitt liv för hela Europas frihet?
Tack, statsministern.
Herr talman, det här är ju egentligen en fråga som är tudelad, där vi på den ena frågan håller helt med varandra, på den andra frågan inte alls håller med varandra. Hade inte ni varit med och lagt ner svensk kärnkraft så hade vi haft mindre behov av annan olja. Så enkelt är det ju. Oljan har en enda god egenskap, den är ganska planeringsbar. Allt annat är dåligt med den. Ni har ett personligt politiskt ansvar för avveckling av kärnkraft i det här landet. Det var dålig politik då. Den är ännu sämre idag när man ser vad oljan också gör. På den andra punkten är vi helt överens. Om Europa och USA kunde enas om ytterligare massiva ekonomiska sanktioner mot Ryssland och de länder som fortfarande köper rysk skuggflotteolja, inklusive att sätta tryck på Kina, som är den land som mer än något möjliggör det ryska kriget mot Ukraina, då skulle vi kunna krossa rysk ekonomi. På den punkten är vi överens och det uppskattar jag.
Tack. Rickard Nordin.
Olja används inte till att elektrifiera Sverige. Det har inte gjorts på länge. Mer kärnkraft löser inte den svenska oljeimporten. Visserligen är satsningar på elektrifiering av fordonsflottan bra, men det minskar ju inte Putins krigskassa. Speciellt inte när regeringen gör tvärtom. Vi har alltså högre skatt på ren el än på fossil diesel. Vi har tagit bort elbilsbonusen och då försäljningen av elbilar störtdykt. Det här går ju tvärt emot både klimatpolitik och säkerhetspolitik. Fossila drivmedel från Ryssland har samma beskattning som biodrivmedel från svensk skog. Hade vi sänkt skatten på de svenska biodrivmedlen hade fler kunnat tanka det utan att det slår mot barnfamiljer på landsbygden. Det här är en fråga om prioritering. Och den här regeringen har prioriterat att stöta Putins krigskassa. Så hur, Ulf Kristersson, för frågan kvarstår, hur ser man till att stoppa den här flödet av pengar till Ryssland?
Tack, slutreplik, statsministern.
Herr talman, det är ju en rent felaktig beskrivning vad som har hänt i Sverige. Vi började göra oss oberoende av olja först genom vattenkraften, därefter genom kärnkraften, långt innan vi ens pratade om klimatproblem, långt innan vi pratade om säkerhetspolitik. Och många andra skäl gjorde vi detta. Sen la vi ner hälften av kärnkraften. Hur tänkte Centerpartiet att vi skulle elektrifiera transporter och industrier om vi inte har planerbar el till de industrier som vill etablera sig i Sverige? Det är en obegriplig politik. Allt det som skulle kunna göra att vi nu av nya skäl blir helt fossilfria i Sverige. Allt detta har ni systematiskt motarbetat. Nu behövs ni snart inte längre, för andra kan lösa problemet åt er. Men det är en obegriplig politik. Sen är det ju ännu mer obegripligt hur ni ska driva den politiken som handlar om företagande och företagarnas möjligheter i Sverige tillsammans med ett gäng av vänsterpartister och miljöpartister. Ni är på fel plats i svensk politik.
Sa Ulf Kristersson i replikskifte med Rickard Nordin. Och det är alltså partiledardebatt här i riksdagen. Därför utgår tack, förmiddag i P1 den här dagen. Nu är det Daniel Helldén, Miljöpartiet.
Tack, herr talman. Vi ser idag, dag efter dag, Gazas befolkning svälter, flyr och dör. Behovet av nödhjälp kunde inte vara mer akut. FN och andra humanitära organisationer har varit glasklara. För att få fram nödhjälpen till Gazas svältande befolkning finns inget alternativ till UNRWA. UNRWA har 12 000 anställda på plats i Gaza. De andra hjälporganisationerna har sammanlagt 600 personer på plats. Ingen kan ersätta UNRWAs infrastruktur. Regeringens egen expertmyndighet drar samma slutsats. Och ändå fortsätter regeringen att blockera stödet till UNRWA. Min fråga är, vad baserar statsministern sin bedömning på? Och varför går Sverige före i att legitimera förbudet mot UNRWA? Varför spelar statsminister Ulf Kristersson med i Benjamin Netanyahus spel?
Tack. Statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna.
Herr talman, först, kriget i Gaza är helt förfärligt. Israel får kritik på mycket goda grunder från Sverige och från många europeiska länder. Vi har nu dubblerat stödet till civilbefolkningen i Gaza. Det är bara fyra länder i hela världen som ger mer pengar än Sverige till civilbefolkningen i Gaza. Och vi ger det till de organisationer som vi vet kan få fram hjälpen också. Andra FN-organisationer i första hand. Allt det här vet ni ju i grund och botten. Men ni är ute efter något helt annat. Ni piskar nu avsiktligt upp stämningen i Sverige och låtsas som att Sverige inte gör någonting för människor som far extremt illa i Gaza. Varför gör ni på det sättet när Sverige går i bräschen för resten av världen i att stötta civilbefolkningen och i att kritisera den israeliska regeringen för vad de gör?
Tack, Daniel Helldén.
Herr talman, jag skulle säga att regeringen går i bräschen för att få bort UNRWA från det, så att de inte får sitt stöd. Där borde ni göra någonting annat, och det är det centrala. Netanyahus högerregering, de bombar civila urskillningslöst. De svälter aktivt Gazas befolkning. Hjälparbetare hittas i massgravar. Civila beskjuts när de ska hämta mat. Vi har hört israeliska ministrar kalla palestinier mänskliga djur och talat om Gaza, att Gaza ska förstöras fullständigt. FN och andra människorättsorganisationer har samlat in omfattande bevisning för krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Regeringen har däremot inte fördömt ett enda krigsbrott som Israel har begått i Gaza. Man gömmer sig bakom att det är en fråga för domstolen. Vilket ansvar anser Ulf Kristersson att en svensk statsminister har för att fördöma och agera när bevisen läggs på hög för att grova folkrättsbrott begås?
Tack. Slutreplik, statsminister Ulf Kristersson.
Herr talman, som jag sa, Sverige har varit mycket kritiska mot vad Israels regering gör just nu. Tillsammans med många andra EU-länder också. Och den kritiken kommer antagligen fortsätta öka om inte Israel ändrar sin politik. Det är rätt och det är riktigt. Den svenska vänstern skulle haft lite större trovärdighet i de här frågorna om ni också någon gång valde att rikta kritiken mot Hamas. Kritiken mot de som tar gisslan. Kritiken mot dem som nu vill ta konflikterna från Mellanöstern in till svenska gator och torg. Där är ni helt tysta. Ni är tysta om antisemitismen som sprids. Ni är tysta om terrorromantiken som sprids. Ni är tysta om alla de ansikten som visas på Hamasledare i olika demonstrationer. Där säger ni ingenting. Ni kryper för människor som vill andra människor illa. Vi talar klartext både om Israel och om faran med terrorister som Hamas.
Ja, där kommer Gaza-debatten in även i den här partiledardebatten och frågan om FN-organet UNRWA och om Sveriges stöd till det har ju varit en fråga som har diskuterats mellan partierna. Sveriges regering drog ju in det stödet tidigare och det där har lett till kritik då från oppositionen att man inte väljer just den därmed kanalen medan regeringen säger att man istället väljer andra kanaler för stöd till Gaza. Nu är det dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hålla sitt andra anförande och därefter får de andra partierna begära replik, de som vill, och debattera med henne sen.
Herr talman, jag har noterat ett stort intresse för socialdemokratisk politik under senaste veckorna. Och jag vill ta tillfället i akt och berätta vad jag faktiskt vill med Sverige. Jag vill att Sverige ska ha en ekonomisk politik som styr mot högre tillväxt så att näringslivet får bättre villkor, så fler investeringar hamnar i vårt land och så att människor kan komma i arbete. Jag vill att Sverige bejakar att vi ska ligga långt fram i teknikutvecklingen, inte minst med den gröna teknik som nu sveper över världen. Jag vill att vi säkerställer hög kvalitet i skolan, vården och omsorgen genom att resurserna räknas upp med prisökningarna och att pengarna inte försvinner iväg i riskkapitalisters fickor. Jag vill att vi ska göra upp med de marknadsmisslyckanden som leder till svaga skolresultat, stök och oordning i klassrummen. Jag vill att det ska vara omöjligt för gängkriminella att driva HVB-hem. Jag vill att vi ska punktmarkera varenda ung kille som är på glid och riskerar att dras in i de kriminella gängen. Jag vill ha en svensk maffialagstiftning. Jag vill att Sverige ska ha en stram migrationspolitik och en kravbaserad integrationspolitik. Jag vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för folkrätten och att regeringen släpper prestigen och återupptar stödet i UNRWA så att vi kan hjälpa de nödlidande i Gaza. Jag vill att vi ska fortsätta stödet för Ukrainas frihetskamp. Jag vill att alla de som har arbetat ett helt långt yrkesliv, som började jobba direkt efter gymnasiet, att de ska få en högre pension. Jag vill att vi avskaffar det orättvisa karensavdraget som framför allt drabbar personer med lägre lön. Det finns någon som kommer vilja klistra olika epitet på detta. Kalla det ena eller andra. Det är inte så viktigt. Jag vet att svenska folket vet att det här handlar om sunt förnuft, om ökad respekt för alla som arbetar, om att få igång tillväxten, fler i arbete, så att Sverige kan bli lite mer som Sverige.
Tack. På Magdalena Anderssons anförande har statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, Rickard Nordin, Centerpartiet och Ebba Busch, Kristdemokraterna, begärt replik. Först statsministern, varsågod.
Herr talman, äldre i Sverige har blivit allt mer utsatta det senaste decenniet. Våld, bedrägerier, telefonförsäljare som luras. Inte sällan utfört av gängkriminella på den spanska solkusten av alla ställen. Vi gör nu allt i vår makt för att komma åt de här kriminella gängen. I det läget gör sig Socialdemokraterna till en del av problemet med lottförsäljare i Spanien som lurar äldre i Sverige, utsatta äldre på pengar. Ni lär ha haft intäkter på 141 miljoner kronor på ett enda år. Ni har fått böta 3 miljoner av en svensk myndighet. Ni har rätt mycket kvar att betala tillbaka. Magdalena Andersson har hittills vägrat betala tillbaka pengarna, till och med vägrat be om ursäkt mot de äldre som har blivit lurade. Varför, Magdalena Andersson? Varför?
Tack. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
Herr talman, det är fruktansvärt allvarlig utveckling som vi ser med gängkriminella som på olika sätt lurar våra äldre. Det är därför vi socialdemokrater vill se en svensk maffialagstiftning på ett helt annat sätt, som på ett helt annat sätt än idag kan komma åt de som leder den här typen av ligor. Jag önskar verkligen att regeringen skulle vilja tillsätta en sån utredning. Därför att vi behöver ha helt andra verktyg för att komma åt gängtopparna. Vad gäller de socialdemokratiska lotterierna, så när felaktigheter uppdagades så såg vi omedelbart till att stoppa samarbetet med det företaget som inte skötte sitt arbete. Vi sparkade vd:n, vi sparkade hela styrelsen och vi har varit tydliga från början. Är det så att någon känner sig lurad, ja, då kan man höra av sig till lotteribolaget så kommer man kunna lösa det.
Tack, statsministern.
Herr talman, det är inte riktigt det tonläge Socialdemokraterna använder mot gängkriminella i HVB-branschen, kan man säga. Utan om någon skulle känna sig lite drabbad så kan man väl ringa på någon telefon mellan 9 och 17 kanske. Det är ni som har fått böter av en svensk myndighet, inte ett telemarketingföretag. Det är ni som systematiskt jobbar på det här sättet. Den här maffialagstiftningen, skulle den också omfatta Socialdemokraterna då, eller? Det här är ju allvarliga saker, på riktigt allvarliga saker. Man får åtminstone föregå med gott exempel. Nu har vi utrett och lagt fram ett lagförslag som begränsar möjligheterna att ha den här sortens lotterier till partier som ni gav en gräddfil för under er tid vid makten. Vi utesluter inte att förbjuda det heller. Så här kan vi inte ha det, och framförallt kan vi inte ha partier som låtsas prata mot kriminella men som själva odlar kriminella.
Tack. Slutreplik. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
Herr talman, det här är alltså Sveriges statsminister. Mannen som sa att han skulle vara den vuxne i rummet. Allvarligt talat, Ulf Kristersson. Vi har en enorma problem i Sverige. Vi har en tillväxt i EUs bottenliga. Vi har en stigande arbetslöshet. Vi har gängkriminella som rekryterar barn på HVB-hem. Vi har allt fler yngre som dras in i gängkriminalitet. Vi har de längsta vårdköerna någonsin. Vi har det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i decennier. Vi har ett handelskrig som sätter hela världsordningen i gungning. Vi socialdemokrater, vi tar ansvar för våra lotterier. Hur vore det om statsministern tog ansvar för Sverige?
Ja, det hettade till lite grann mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson när han tog upp lotteriskandalen som Socialdemokraterna har haft. Spelinspektionen utfärdade nyligen en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor.
Tack.
Nu
är
det Rickard Nordin, Centerpartiet, som ska debattera mot Magdalena Andersson.
Herr talman, Magdalena Andersson står här i kammaren och säger att hon vill förenkla för näringslivet. Men när jag läser Socialdemokraternas nya partiprogram, ja, då framträder en helt annan bild. Man lyfter ibland företagen, men ofta är det form av problem i samhället. Företagen är skurkar, inte hjältar. Ingenstans nämns företagaren, entreprenören, människan av kött och blod som skapar jobb till andra. Det är gott om fina ord, men förslagen som lyfter företagen fattas. Förslagen som gör att de kan skapa tillväxten vi behöver för att klara välfärden, klimatet och tryggheten. Vi måste skapa mer, för genom tillväxt blir kakan större. Hör Magdalena Andersson ropen från företagen om hur de inte har råd att anställa, hur de begravs under regelkrångel, hur höjda skatter kväver deras växtkraft. Så hur ska Socialdemokraterna göra det lättare att anställa, få fler företag att växa och öka vår tillväxt egentligen?
Tack, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
Herr talman, och tack så mycket för frågan, Rickard Nordin. Hur ska vi få fler företag att växa och blomstra? Hur ska vi få fler entreprenörer att våga omsätta sina idéer till nya företag som sen kan anställa personer? Ja, det handlar ju om att driva en helt annan tillväxtpolitik än vad den här regeringen gör. Nu har vi en tillväxt som ligger i bottenträsket i EU. Det är uppenbart att Sverige behöver en tillväxtpolitik och också en konjunkturpolitik i det här läget som gör att Sverige kan lyftas, att vi kan få en högre tillväxt, att hjulen börjar snurra igen så att de här företagen kan få en efterfrågan. Så att några efterfrågar deras varor och deras tjänster. Och det är det som är problemet med Tidöpartierna. Det är att de saknar en gemensam ekonomisk idé och därför gång på gång på gång fattar helt fel beslut vad gäller konjunkturpolitiken och de strukturella förändringarna som behövs i svensk ekonomi. Vi behöver en ny riktning och jag tror att Centerpartiet och vi kan ha många gemensamma idéer kring detta.
Tack, Rickard Nordin, Centerpartiet.
Tack så mycket, Magdalena Andersson. Ja, problembilden delar vi. Det är helt uppenbart. Den här regeringen har inte klarat av näringslivspolitiken. Vi behöver mer investeringar, innovation, företagsamhet. Det är också så statens kassa kan fyllas på för att lösa de akuta problem vi har, men också de långsiktiga. Vi ser möjligheterna. Vi står på företagandets sida. Vi vill ha ett Sverige där man vågar satsa, jobba, växa. Men Magdalena Anderssons ord är fina, men gör ingen konkretisering. Tittar man i handlingarna från Socialdemokraterna, ja, då är det pekas höjda skatter ut som det viktigaste sättet att stärka statens statsfinanser. Hur vill man omsätta alla de här fina orden om minskat regelkrångel, ökad kompetens och minskade kostnader i verkligheten? Vilka reformer vill man lägga fram? För där ekar det tokt i Socialdemokraternas partiprogram. Tack.
Tack. Slutreplik. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
Herr talman, tror det är bra att läsa riktlinjerna också. För där finns ju de konkreta förslagen. Och där är ju en av de delarna där Centerpartiet och Socialdemokraterna, faktiskt hela oppositionen, ju har en tydlig gemensam idé. Det är att Sverige ska ju fortsatt göra som vi alltid har gjort i Sverige. Nämligen att bli rika genom att ligga långt fram i teknikutvecklingen. Och nu gör ju hela världen en grön omställning. För vi måste sänka utsläppen. Det är liksom den enda vägen framåt. Det har ju svenska näringslivet fattat för länge sedan. Det är mest de här Tidöpartierna som ju liksom vill backa bakåt. Men här har vi en gemensam idé om att vi naturligtvis ska fortsätta att stötta den gröna omställningen. Se till att investeringarna och därmed också jobben och därmed också välståndet hamnar i Sverige. Det handlar om att ge goda förutsättningar för den nya gröna industrin. Det handlar om att investera i bostäder, i vägar och järnvägar och i arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning så att människor också kan ta de jobben som växer fram. Jag ser fram emot att lägga fram en sån tillväxtpolitik, gärna tillsammans med Centerpartiet.
Ja, det var mycket vänligare ton här då mellan de två oppositionspartierna, Centerpartiet och Socialdemokraterna, än när Magdalena Andersson mötte Ulf Kristersson i debatt. Nu är det Ebba Busch, Kristdemokraterna, som ska debattera mot Magdalena Andersson.
Herr talman, jag önskar fortsätta på temat om de facto oegentligheter i Socialdemokraterna och risken för fler. För förra veckan så publicerades nämligen en fransk rapport om hur islamister försöker infiltrera politiken. I denna rapport nämns Sverige som ett nav för Muslimska brödraskapets aktiviteter i Europa. Socialdemokraterna pekas ut som särskilt intressanta för Muslimska brödraskapet att infiltrera och påverka. Socialdemokraterna har ju en historia av att tyvärr i de här värderingsfrågorna hamna på fel sida. Vi minns när Magdalena Andersson här i kammaren i tårar försvarade El Hadj. Malmö, Socialdemokraternas oförmåga att hålla linje mot antisemitism och tidigare utrikesministrar som inte känner igen en antisemitisk figur när de ser den. Så min fråga till Magdalena Andersson, herr talman, är huruvida Socialdemokraterna kommer vidta åtgärder för att säkerställa att islamism inte får inflytande i svensk politik och hur partiet kommer att svara på påståendena i den franska regeringsrapporten.
Tack, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
Herr talman, vi delar inte bilden i den där franska rapporten. Vi har nolltolerans mot all form av religiös extremism i vårt parti. Vi har nolltolerans med all form av islamism. Och vi jobbar aktivt med om det skulle dyka upp någonstans i vårt parti. Vi tar totalt avstånd från det och självklart också från antisemitism. Och den antisemitism som vi har sett blomma upp i Sverige efter den 7 oktober är djupt, djupt oroande. Och därför så är det också väldigt olyckligt att kristdemokrater och de andra Tidöpartierna har valt att ge en fin plattform i Sveriges riksdag åt en person som inte tycker att judar kan vara svenskar. Det var olämpligt när det här skedde hösten 22. Det är ännu olämpligare nu när vi ser hur antisemitismen växer. Kan Ebba Busch ändå säga att det var inte ett bra beslut i det här läget?
Ebba Busch, Kristdemokraterna.
Tack, herr talman. Jag noterar att Magdalena Andersson sänker sig till sandlådenivå retoriken. Men du då? Och det hör inte hemma här. Och att ta så lättvindigt på när en nära allierad, en NATO-medlemskollega, när en annat lands regering vars värderingar vi i grunden delar kommer med så allvarliga anklagelser, att då gå ner i sandlådan och säga, men du då? När Sverige är ett av de länder i världen som hade flest medborgare, nyss medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige som åkte ner för att kriga för IS. Och så påpekas det risk för infiltration ifrån politisk islamism om man avfärdar det på detta sättet. Så jag ställer frågan igen. Vilka åtgärder vidtas? För jag är övertygad om att vi delar kampen om att hålla rent. Men hur? Mer än ett avfärdande och sandlåderetorik.
Tack. Slutreplik. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
Ebba Busch, eller herr talman menar jag. Naturligtvis. Ebba Busch verkar ju inte dela uppfattningen om att det är viktigt att hålla rent. Eftersom Ebba Busch ju fortfarande tycker att det är rätt att en person som inte tycker att judar kan vara svenskar ska ha fina och ska ges fina plattformar i Sveriges riksdag. Det kan vara värt att notera. Antisemitism, oavsett var det dyker upp, ska alltid bekämpas. De ska visas på dörren, inte ges fina plattformar i Sveriges riksdag. Vad gäller den franska rapporten, den är ifrågasatt i Sverige. Vår bedömning är att det som står där inte stämmer. Vi har nolltolerans mot islamism, mot religiös extremism i vårt parti. Därför att det står ju rakt emot allt det som vi står för. Människors frigörelse. Rätt att själva bestämma hur man vill leva sina liv. Allt det som religiös extremism vill begränsa.
Det var Magdalena Andersson och Ebba Busch i ett replikskifte. Och nu är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledares tur att hålla sitt andra anförande i den här debatten. Partiledardebatt i riksdagen alltså, som pågår. Vi sänder fram till klockan 12.00 i P1. Nu är det Jimmy Åkessons tur.
Ja, tack, herr talman. Nu var det jag. Jag tänker att jag har varit med i ett 50-tal sådana här debatter och båda lärt mig att trycka på knappen i tid. Men den här gången misslyckades jag med det. Det har faktiskt hänt en gång tidigare. Så jag skäms lite. Jag ber om ursäkt för det. Magdalena Andersson, hon sa ju här att hon vill väldigt mycket, hon och Socialdemokraterna. En sak som jag upplevde att hon inte riktigt talade om, som hon faktiskt vill, det är det här med att tvångsblanda den svenska befolkningen. Efter att ha fört en politik som har skapat social oro, kulturella etniska motsättningar, allmänt kaos i Sverige, så har man nu kläckt denna briljanta idé att fortsatt då ägna sig åt social ingenjörskonst på steroider, som någon uttryckte det. För mig är det här ett fullständigt obegripligt resonemang. Människor byter inte värderingar, man byter inte beteende för att man byter mark under fötterna. Och jag trodde att vi hade lärt oss det vid det här laget. På ett djupare plan, herr talman, så tycker jag att det här blottlägger en ganska obehaglig människosyn hos det socialdemokratiska partiet. Signalen som skickas till människor som har valt att flytta till Sverige är att de ska ses som paket som man kan skicka runt lite hur som helst, lite beroende på hur den här socialdemokratiska sociala ingenjören tycker att de gör bäst nytta. Jag tycker att det är cynism på väldigt hög nivå. Sverige har fri utbildning på väldigt hög nivå. Vi har en välfärd som håller en hög standard. Vi är ett land som öppnar upp för att förverkliga livsdrömmar. Svenska folket har aldrig någonsin bett om att tvångsintegreras i detta totalt misslyckade multikultiprojekt som till stor del alla de gamla partierna bär ett ansvar för. Och jag kommer aldrig någonsin att bidra till att svenska folket ska tvångsintegreras i detta kaos. Tvärtom, kaoset ska bekämpas, Sverige ska återbli tryggt och sammanhållet, herr talman.
Tack. På Jimmy Åkessons anförande har Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Rickard Nordin, Centerpartiet och Daniel Heldén, Miljöpartiet, begärt replik. Först Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Herr talman, i Borås bor en ensamstående mamma som heter Alexandra. Hon har sedan inflationskrisen startade kämpat med att få vardagsekonomin att gå runt. Och eftersom hon är ensamstående med barn så är det här extra tillägget i bostadsbidraget särskilt viktigt för henne. Men med den försämring som nu trädde i kraft den 1 juli så kommer hon förlora uppemot 1400 kronor varje månad. Och det är resultatet av den budget som Jimmy Åkesson har lagt fram tillsammans med regeringspartierna. Samma budget som gav honom själv över 3300 kronor extra i månaden. Jag undrar, Jimmy Åkesson, vad har du att säga till Alexandra? Varför är det rätt att du ska få över 3000 kronor i skattesänkning varje månad medan hon ska förlora 1400 kronor i bostadstillägg? Vilket sätt gör det Sverige till ett bättre land?
Tack, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
Ja, tack, herr talman. Det här är ingen ny debatt. Vi har ju helt enkelt väldigt, skulle jag säga, jag tycker det blir klart i den här debatten också, väldigt olika syn på den ekonomiska politiken. Socialdemokraterna och vänstersidan i svensk politik menar att bidrag, subventioner och annat är det som långsiktigt kommer att bygga vårt land starkt. Men där vi har en regeringssida som menar att tillväxt och arbete är det som långsiktigt kommer att bygga vårt land starkt. Och det är ju just därför som den budget vi lägger fram ser ut som den gör. Det vill säga att vara i opposition och lova allt till alla, det kan man alltid göra. Men det leder inte till att vårt land långsiktigt stärker vare sig konkurrenskraft eller tillväxt. Tvärtom. Vi behöver en tillväxtorienterad politik som bygger på att människor arbetar och bidrar till det gemensamma i den mån som de kan. Och det är också den politik som vi driver tillsammans med regeringen, herr talman.
Tack, Magdalena Andersson.
Herr talman, här låter det som att Jimmy Åkesson menar att de som får det här bostadstillägget, ofta ensamstående mammor, inte bidrar till vårt land. Jag ska säga att de kämpar och sliter med att uppfostra sina barn, med att ha råd med att kanske gå på Tivoli en gång, med att få vardagsekonomin och gå runt. Jimmy Åkesson har styrt regeringen över 3 år. Han har stoppat förslag om extra barnbidrag, avvecklar det här förstärka tillägget i bostadsbidraget. Han gör till och med medicinen dyrare genom att höja högkostnadsskyddet för läkemedel, samtidigt som han ger sig själv över 3000 kronor i skattesänkning varje månad. Och menar att de som drabbas av det här inte bidrar. Det är skamligt, Jimmy Åkesson.
Slutreplik, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
Herr talman, apropå sandlåda. Man måste var beredd att ta ansvar. Magdalena Andersson hade 8 år på sig att ta ansvar. Hon lämnade efter sig ett kaos som vi nu, 4 partier, behöver städa upp. Det är det som sker. Att vi inte lägger fram en budget som Socialdemokraterna tycker är den bästa, det är väl rimligen, tycker jag, ett gott betyg till den budget vi lägger fram. Det var inte Socialdemokraterna som vann valet. Det var inte vänstersidan i Sverige som vann valet. Det var inte de som tror att det är i första hand bidrag och subventioner och annat som bygger vårt land starkt som vann valet. Utan det var en ny riktning för Sverige som vann valet. Den riktningen slår vi nu in på. Den kommer att skapa tillväxt, konkurrenskraft för vårt land. Och jag fortsätter gärna den linjen, alldeles oavsett vad Magdalena Andersson tycker. Jag tror inte att hon någonsin kommer att bli nöjd med den ekonomiska politik som vi driver. Tack, herr talman.
Ja, där valde Magdalena Andersson att skjuta in sig på att extra bostadstillägget upphör i 1 juli i år. Nu Nooshi Dadgostar.
Sverigedemokraterna har tillsammans med regeringen höjt avgiften på mediciner med nästan 1 000 kronor. Det här är i en tid där många har det dåligt ställt. Arbetslösheten är skyhög. Priserna har rekordhöjts. Allt på grund av att Sverigedemokraterna och regeringen inte gör tillräckligt. Och man kan nu läsa om alla de som kommer att drabbas av Sverigedemokraternas höjning. Isabelle som är 18 år. Hon kommer ha svårt att ha råd med kläder för att hon ska kunna ha råd med sina mediciner. Anders kommer ha svårt att ha råd att ta ut sin hjärtmedicin. PRO har varnat för att deras medlemmar inte kommer ha råd att hämta ut sina mediciner. Därför, herr talman, vill jag fråga Jimmy Åkesson om han tycker att det var rätt att höja avgiften på medicin.
Tack, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
Tack, herr talman. Alltså, i den bästa av världen så kan man ju ge allt till alla och ingenting kostar någonting och allt är bara fritt, frid och fröjd. Men så ser ju inte verkligheten ut. När det gäller medicinerna så ser verkligheten ut på det sättet att mediciner blir mer avancerade. Mediciner blir allt dyrare. Kostnader skenar. Och då kan man ju såklart i opposition, och framförallt om man har en vänsterpartistisk utgångspunkt, strunta i det där och fortsätta ge allt till alla. Använda lånade pengar och så vidare. Eller så tar man ansvar. Tar ansvar för att i grunden skydda ett system som ger en väldigt hög subventionsgrad till de som behöver mediciner. För det är ju det här handlar om i grunden, att kunna slå vakt om det solidariska system vi har. Att inte låta kostnaderna skena på det sätt som vänstersidan har gjort. Därför att då kommer systemet att baka ihop fullständigt. Det här är ett sätt att skydda systemet, att skydda de som är beroende av mediciner långsiktigt, herr talman.
Tack.
Herr talman, avgiften höjts med 1 000 kronor. Samtidigt sänker Jimmy Åkesson skatten för de rikaste med 47 000 kronor. 47 000 kronor. En liten andel av de pengarna hade ju räckt för att hålla nere avgiften på medicin. Under den förra partiledardebatten så sa Jimmy Åkesson att man måste våga fatta tuffa beslut. Det var bakgrunden till detta. Och jag undrar, talman, om det är hans egen skattesänkning som han syftade på när han menade tuffa beslut. Eller om han tycker att det är rimligare prioritering att säga att pensionärer, kroniskt sjuka, föräldrar till multisjuka barn ska kunna få medicin till ett rimligt pris istället för denna enorma skattesänkning. Det hade ju räckt att bara minska ner väldigt lite på den för att avgiften inte skulle behöva höjas. Så jag undrar därför om Jimmy Åkesson tycker det är rätt att sänka skatten med 47 000 kronor för de rikaste samtidigt som Anders inte har råd att ta ut sin hjärtmedicin.
Tack. Slutreplik, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
Ja, talman. Sverigedemokraternas skattepolitik är ju rätt så tydlig ändå. Jag tror att det i första hand är rimligt att sänka skatten för vanliga människor med vanliga inkomster. Nu ingår ju Sverigedemokraterna i ett samarbete med 3 andra partier där man måste ge och man måste ta. Det är det ena. Vi står naturligtvis bakom den budget som vi gemensamt har förhandlat fram. Det andra är att i komplicerade ekonomiska tider av skenande inflation, lågkonjunktur och en hel del annan oro i världen så måste man våga föra en politik som är tillväxtorienterad. Och det är det som den här regeringen med Sverigedemokraternas stöd gör för att långsiktigt bygga Sverige starkt. Långsiktigt bygger man inte Sverige starkt med en fantasibudget med allt till alla, där alla får allt och ingen överhuvudtaget någonsin ska drabbas av någonting. Men i vårt Sverige så blir det en annan riktning långsiktigt, och det är det vi fokuserar på.
Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod.
Herr talman, för att vara nationalist så brukar Jimmy Åkesson vara tämligen ointresserad och oengagerad i hur vi kan producera mer i Sverige från svenska företag. Men jag tänkte ge honom en chans. För mer svenska livsmedel innebär jobb och företagande och säkerhet i en tuff tid. Centerpartiet har ställt ett antal krav på regeringen för att förbättra den svenska livsmedelsproduktionen. Jag kan nämna några. Vi vill ha ett nytt mål för vårt självförsörjande för att gå från 50% till att producera 80% här. Vi vill snabbutreda vilka avgifter och kostnader som kan sänkas inom livsmedelskedjan. Vi vill sänka skattebelastningen genom ett jordbruksavdrag som också sänker utsläppen. Vi vill halvera antalet lantbrukskontroller. Och vi vill återuppbygga beredskapslager för lantbrukets insatsråvaror. Vad säger du, Jimmy Åkesson? Är det här krav som även Sverigedemokraterna kan tänka sig att ställa på regeringen? Och är man beredd att genomföra det?
Tack, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
Ja, talman, är det här en förhandling? Alltså, min bild är ändå att Centerpartiet har sagt nej till att ens prata med Sverigedemokraterna om politiska frågor och förhandla med Sverigedemokraterna. Och nu verkar det som att man ändå ställer krav på saker vi ska genomföra här. Jag tycker det är jättemärkligt. Vill Centerpartiet förhandla med Sverigedemokraterna så är ni hjärtligt välkomna att göra det. Jag har inga som helst problem med det, men jag tänker inte stå här och förhandla, utan det finns ju betydligt bättre sammanhang att göra det, herr talman.
Tack. Rickard Nordin, Centerpartiet.
Tack så mycket. Ja, det relevanta är faktiskt vad man vill i svensk politik. Inte vem man vill det med och hur man gör det. Och här så har Jimmy Åkesson uppenbarligen inga svar. Man svarar inte på frågan. Vilka av de här sakerna vill man göra för att minska krånglet, öka kompetensen och stärka svensk livsmedelsproduktion? Jag nämnde 5 åtgärder. Jag kan nämna ytterligare. Vi vet ju till exempel hur den här regeringen vill kicka ut många av lantbruksarbetarna. Man har visserligen undantag för vissa, men traktorförare, djurskötare och andra, de ska kickas ut när man behöver kompetensen här i Sverige. Det är helt tomt på förslag uppenbarligen. Det relevanta här är ju, vad vill man då göra? Om man inte vill ställa sig bakom Centerpartiets förslag, ja, men vad ska man göra istället då? För uppenbarligen behöver vi mer svensk livsmedelsproduktion, och det är det jag frågar Jimmy Åkesson om. Vad vill man göra då? Vad vill man sätta för press på regeringen för att lösa de här frågorna på riktigt? Det förtjänar svenska folket att få veta.
Tack. Slutreplik, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
Ja, Tom, jag ska svara seriöst på det här alldeles strax, men jag vill bara notera att Centerpartiets nu då, vad ska vi kalla det för, tillförordnade partiledare här i kammaren, alltså säger så här: det relevanta är vad man vill, inte vem man vill det med. Kom ihåg det när vi nu går till val om ett år, att detta är alltså Centerpartiets hållning. Sverigedemokraterna har en lång rad idéer kring hur vi kan öka livsmedelsproduktionen och självförsörjningen i Sverige. Vi har gemensamt suttit i kommittéer kring de här frågorna med många gemensamma förslag. Vi har nyligen börjat titta på förslag kring differentierad matmoms, där man skulle kunna ha ett självförsörjningsperspektiv, det vill säga att sänka momsen framförallt på varor som kan produceras i Sverige. Det Centerpartiet har velat göra, det är ju att vi ska använda all jordbruksmark i Sverige till att producera biodrivmedel. Det tror jag är ett dåligt sätt att öka självförsörjningen av livsmedel. Tack, herr talman.
Tack.
Ja, det var det replikskiftet slut som handlade om livsmedelsproduktion. Nu är det Daniel Heldén som ska få debattera med Jimmy Åkesson.
Tack, herr talman. Jimmie Åkesson har varit tydlig med att han vill bromsa och riva upp klimatpolitiken både i Sverige och i EU. Men vem känner egentligen på att låsa fast svenskarna i sårbart fossilberoende? Det är väl i princip bara Vladimir Putin och andra despoter som finansierar sina regimer med oljepengar. Europa har pumpat in mer pengar i Rysslands krigskassa genom att köpa olja och gas än vad man gett Ukraina ekonomiskt stöd. En tredjedel av de fossila bränslen i Sverige har okänt ursprung. Mest troligen kommer de direkt eller indirekt från Ryssland. Min fråga är, talman, hur länge tycker Jimmie Åkesson att det är okej att finansiera Putins anfallskrig?
Tack, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna.
Herr talman, det är ju inte i första hand eller ens alls på grund av den politik som vi tillsammans med regeringen för som det här fenomenet har uppstått i något slags vakuum. Utan det här beror ju på den politik som Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna har drivit under nästan 8 år. Det vill säga en politik där man i någon slags bizarr, väldigt märkligt resonemang kring klimatpolitik och fossiloberoende har gjort oss mer beroende av att elda med fossila bränslen än vad vi hade behövt vara. Därför att man har lagt ner fullt fungerande planerbar energiproduktion, elproduktion och så vidare. Så att det blir lite, tycker jag, förmätet av Daniel Heldén att stå här och beskylla mig för att finansiera Putins anfallskrig mot Ukraina. Där är vi ju överens. Sverige stöttar Ukraina med allt vi kan och allt, och det ska vi fortsätta göra. Och vi har sanktioner mot Putin. Där är vi också överens.
Tack, Daniel Heldén, Miljöpartiet.
Tack, herr talman. Jimmie Åkesson fortsätter att upprepa lögner om vad som hände med energin och kärnkraften. Som om vi skulle ha lagt ner den. Jag är stolt. Jag skulle vara stolt om det var så att jag hade gjort det. Men den lögn som ni fortsätter, eller som Sverigedemokraterna och andra partier fortsätter med, är inte värdigt den här riksdagen. Och dessutom så är det så, som har sagts tidigare i debatten här, att det är inte så att kärnkraften har att göra med oljeberoendet. Det är något helt annat. Utan det som har hänt är att SDs krig mot reduktionsplikten har lett till att miljontals fler liter fossila bränslen pumpas in i de svenska bilarna när vi kunde ha gjort någonting annat och utsläppen ökar. Och det vill inte Jimmie Åkesson prata om. Därför att han har ingen som helst plan för hur svenskarna ska ställa om. Tycker Jimmie Åkesson att vi ska fortsätta finansiera Rysslands anfallskrig med den olja som ni pumpar in i svenska bilar?
Tack. Slutreplik, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna.
Herr talman, jag har hört det här liksom försöket till försvar när det gäller kärnkraften så många gånger nu, att jag vet inte hur många gånger. Men det är alltså inte en lögn. Om Daniel Heldén påstår att det är en lögn att Miljöpartiet såg till att kärnkraften lades ner, så är det i sig en lögn. Det är väl helt uppenbart. Och samtidigt säger Daniel Heldén själv att han gärna hade lagt ner kärnkraften om han hade kunnat. Ja, då spelar det väl ändå ingen roll då, för det är fortsatt Miljöpartiets politik som har gjort att vi nu är beroende av helt andra energikällor än de som vi har byggt det här landets välstånd på en gång i tiden. När det gäller reduktionsplikten, herr talman, skulle vara intressant, nu ska jag inte ställa ens en retorisk fråga till Daniel Heldén för han får inte svara, men jag kan konstatera att om vi inte hade fått ett maktskifte efter valet, Miljöpartiet fortsatt hade haft inflytande över bränslepolitiken i vårt land, då hade dieseln inte kostat runt 15, 16, 17 kronor idag. Då hade dieseln kostat 35, 40, 50 kronor. Och det tror jag inte svenska folket hade uppskattat. Jag är alldeles övertygad om det. Det hade varit väldigt dåligt för vårt land.
Det är ju det är partiledardebatt här i riksdagen. Därmed som vi sänder i P1. Därför utgår idag dagens ekopodd. Den skulle egentligen då starta 10.38. Men den kan man lyssna på i appen eller höra ikväll klockan 23.35. Nu Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
Det är, herr talman, det är skolavslutningstider. För några är det livets första. Tandgluggar som formas till stora leenden när späda röster stämmer upp i Lales Goliat. Men skolavslutningen sker i fonden av stor oro för att världen rasar. I boken Här är vårt hus, barns berättelser från Gaza, beskriver 16-åriga Maram hur en israelisk bomb slår ner i hennes bostadsområde. Min mor hittade min bror dränkt i blod. Hon försökte dra honom bort men kunde inte. Någon slet honom bort från hennes händer och lade honom i en bil ovanpå såväl unga män som barn. Gazas barn får inte spela fotboll, köpa godis, få skrubbsår. De får svälta ihjäl eller ligga fastklämda under rasmassor. 16-åringar ska drömma om framtiden, men majoriteten av barnen i Gaza önskar att de inte levde. Omvärlden har svikit palestinierna och misslyckats med att upprätthålla internationell rätt. Det är ett svek mot hela mänskligheten och en del av det ansvaret vilar på denna regering. Den som kan förhindra ett folkmord har ett ansvar att agera. Så gör det nu. Sätt press på Israel att avsluta kriget. Inför ekonomiska sanktioner. Avsluta all vapenhandel med Israel. Återuppta stödet till UNRWA. Höj rösten. Fördöm klart och tydligt detta avskyvärda mördande. Det är folkfördrivning. Det är etnisk rensning. Det är folkmord. Det måste få ett slut.
Tack. På Nooshi Dadgostars anförande har Ebba Busch, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
Herr talman, i år firar vi 250 år av judiskt liv i Sverige. Och samtidigt som vi gör det så har vi tyvärr återkommande sett hur antisemitismen fått spelrum inom Vänsterpartiet. Jag vet att man i den här kammaren, herr talman, inte får ha rekvisita. Så jag tänkte istället försöka beskriva den bild som spridits i sociala medier av en vänsterpartistisk riksdagsledamot. Föreställandes en välkänd antisemitisk konspirationsteori. Den föreställer en hand ovanpå en annan hand. En judisk hand som styr sina marionetter, USA, Tyskland, Ukraina och resten av västvärlden. Och jag vet att Nooshi Dadgostar inte är antisemit. Vi delar kampen mot den. Men jag måste ställa frågan. Tycker Nooshi Dadgostar att riksdagsledamotens bild är antisemitisk?
Tack. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
Herr talman, vi kan aldrig acceptera antisemitism i vårt land. Inte någon typ av rasism. Vi kommer agera emot det. Jag vet att det har funnits personer som har spridit antisemitiska konspirationsteorier i Kristdemokraterna. Det har funnits i Moderaterna. Några har bett om ursäkt. Många har sina uppdrag kvar. Vi kommer göra allt vi kan för att bekämpa den antisemitism tillsammans med våra judiska vänner. Men kritiken mot Israel är inte en fråga om antisemitism. Det handlar inte om identitet eller tro, utan det handlar om handlingar. Man får inte mörda barn. Man får inte begå krigsbrott. Men var så säker. Vi kommer alltid bekämpa antisemitism och därför är också denna enskilda person utestängd. De som inte är utestängda, de är ju de personer som Ebba Busch samarbetar med. Låt oss göra gemensam sak, Ebba Busch. Kasta ut de personer som har uttalat sig antisemitiskt i Sverigedemokraterna. Är du beredd på det?
Tack. Ebba Busch, Kristdemokraterna.
Herr talman, jag behöver svar på frågan. Menar Nooshi Dadgostar att den bild som spreds är antisemitisk eller inte? Andra objektiva bedömare är glasklar. Detta är en av de värsta och äldsta, grövsta antisemitiska konspirationsteorierna. Och jag behöver veta, har jag Nooshi Dadgostar framför mig med ryggrad nog att kalla det för vad det är, antisemitism? Om inte, då har vi ett problem.
om ja, varför är den här personen, den här riksdagsledamoten, opererar fortfarande under Vänsterpartiets flagg här i kammaren? Är utesluten inte välkommen på Vänsterpartiets riksdagsgruppsmöten, men är välkommen i diverse andra sammanhang med partistyrelse som medlem? Hur kan man på riktigt påstå att man håller rent mot antisemitism om man inte dels fördömer och kallar bilden för vad den är som partiledare, och det ligger på partiledaren, och sen välkomnar den här personen kvar i partiet? Ut med antisemiterna!
Tack. Slutreplik, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
Herr talman, den här personen är utestängd från det politiska arbetet.
Välkommen
i partiet! Hon representerar inte Vänsterpartiet. Vi agerar. Det finns noll acceptans för den typen av antisemitism och konspirationsteorier som du helt riktigt är inne på kring den här bilden. Vi kommer aldrig acceptera den. Den sprider ju antisemitiska konspirationsteorier. Det har jag påpekat om och om igen. Och det är därför det här har fått konsekvenser. Och jag är väldigt glad, om Ebba Busch menar allvar med detta, att hon också kommer ta kampen för att se till att personer som Oscar Sjöstedt, Björn Söder och fler av de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna som har sparkat på djur och kallat dem för judar, som har sagt att judar inte kan vara svenskar, som har sagt att det är okej med judarna så länge de är få, precis som Joms har gjort. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi kan aldrig gå med på den antisemitismen, och jag är glad att Ebba Busch ska ta upp kampen mot dem.
Ja, där pressades Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar om Lorena Delgado Varas, det som ju sitter i riksdagen för Vänsterpartiet men som har uppmanats av partiet lämna sina politiska uppdrag, men man har inte uteslutit henne ur partiet, och det fick Dadgostar frågor om. Nu är det Rickard Nordin, Centerpartiet.
Herr talman, Sverige brukade vara ett innovationsland. Ett tillväxtland, ett land där idéer blev företag, företag blev jobb och jobb blev framtid. Men i tider regeringens Sverige har drivkraften försvunnit. Orsaken är att politiken tvekar när vi borde leda. Vem vågar starta ett framtidsföretag här när signalerna från regeringen är bromsa, vänta, här finns ingenting att hämta? Centerpartiet vet att en grön tillväxt är framtiden för Sverige. Minskade utsläpp kan kombineras med en ökad tillväxt. Det bevisade vi årtionden innan tidigare regeringen kom och förvandlade såväl klimatpolitiken som näringspolitiken till slott av luft. Hur mycket ska utsläppen öka innan regeringen är klara med sin privata klimatkatastrof? Hur långt ska den övriga världen springa ifrån oss innan regeringen inser vad som håller på att hända? Hur många konkurser och hur många arbetslösa ska Sverige ha innan regeringen tar krisen på allvar? Besvikelsen i världen är stor över att Sverige gått från att vara ett föredöme till att sitta i den klimatpolitiska skamvrån. Besviken i det svenska näringslivet är omfattande över att Ulf Kristerssons regering tappat den borgerliga kraften att bygga nytt. Besvikelsen runt köksborden är utbredd över att tidigänget glömt bort arbetslinjen och inte ser alla dem som har svårt att hitta ett arbete att gå till. Regeringen förvaltar, men vågar inte blicka framåt. Idéerna dör och visionerna falnar när det blir dyrare att anställa, när etablerad personal utvisas och när det är krångligt att växa som företag. Vi i Centerpartiet, vi är beredda att göra jobbet. Vi nöjer oss inte med att stå bredvid när Sverige halkar efter. Orkar inte regeringen göra jobbet, gör det dags för en ny regering. Tack.
Tack. På Rickard Nordins anförande har Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
Herr talman, jag lyssnade på Rickard Nordins första anförande framförallt, där han pratade om landsbygd och möjligheten att leva i hela landet, och det ska vara samma service och så vidare oavsett var i landet man bor. Och jag har bara en enkel fråga till Rickard Nordin då. Hur rimmar det med att avveckla Sollefteå sjukhus?
Tack. Tack, Rickard Nordin, Centerpartiet.
Tack så mycket, Jimmy Åkesson. Och det är en fullt rimlig fråga. Problemet här är att vi har partier i den här riksdagen som vill centralisera ännu mer. Det löser inga problem. Det här är ju för det första en fråga för regionen. Det är de som ansvarar för den regionala ekonomin och det är de som också ska ta ansvar i en sån här situation. Och där är det klart att man måste få ekonomin att gå ihop. Hade man fått tillbaka pengar från de naturresurserna vi har, inte minst i Sollefteå utav alla ställen, så hade man haft en helt annan ekonomi. Men i Sverige, i tidigregeringens Sverige, i den regering som Jimmy Åkesson stöttar, ja, där tar man in pengarna till Stockholm istället. De miljoner som hade kunnat stanna kvar i Sollefteå för vattenkraft, för vindkraft och annan energiproduktion, ja, den tas hit. Och det är inte konstigt att det blir svårt att finansiera välfärden då. Låt pengarna stanna kvar. Då blir det en helt annan välfärd även i Sollefteå.
Tack, Jimmy Åkesson.
Ja, Tomas, det är rätt fantastiskt ändå att Centerpartiet beskyller regeringen och Sverigedemokraterna för att lägga ner ett sjukhus som Centerpartiet aktivt har beslutat lägga ner. Det är ju inte så lite förmätet, måste jag säga. Sen talar Rickard Nordin om ekonomi. Alla seriösa bedömare menar ju att det här blir ju dyrare. Alltså för regionen blir det på det hela taget mycket dyrare att lägga ner det här sjukhuset och centralisera. Därför att man behöver investera väldigt, väldigt mycket för att det ska gå ihop. Alltså jag förstår att det kan finnas olika regionala behov. Jag förstår att det idag är ett regionalt beslut i första hand som Centerpartiet står bakom och varit drivande i. Men att då stå här i talarstolen och säga att hela landet ska leva och vi är beredda att göra allt vi kan för att alla ska ha det lika bra oavsett var i landet man bor. Det är ju hyckleri på absolut högsta nivå. Så att, herr talman, jag tycker att Centerpartiet bör antingen sluta hyckla eller ja, stå för det de faktiskt gör på riktigt.
Tack. Slutreplik, Rickard Nordin, Centerpartiet.
Ja, tack så mycket. Ja, vi står för vår politik. Vi står för att vi vill skapa möjligheter i hela landet. Vi står för att ja, det finns olika regionala behov. Men då måste man också ge olika förutsättningar. Man måste ge tillbaka det som staten idag tar in. Och det är, som vi hade i replikskiftet innan, skillnad på vad man tycker och vad man samarbetar med. Och problemet här är att Centerpartiet och Sverigedemokraterna har ju helt olika politik. När Centerpartiet vill ge makten till de lokala, ge resurser till de lokala, så vill Sverigedemokraterna och regeringen att pengarna går till Stockholm. Det är klart att det är svårt att samarbeta då, när vi har helt olika politik. När man inte kan svara på vad vill man göra istället. När man inte kan ge resurserna som behövs till landsbygden, så att man ska ha kvar skolan, ha kvar vårdcentralen, se till att det finns poliser som kommer oavsett var i landet man bor. När de politiken skiljer sig åt, ja, då är det också väldigt svårt att samarbeta. Tack så mycket.
Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Vi går till talarlistan. Ebba Busch, Kristdemokraterna, har ordet för anförande. Varsågod.
Ja, det börjar. Debatten börjar kanske lida mot slutet. Lite svårt att veta än vilka som tar replik på varandra. Men nu är Ebba Busch uppe i sitt andra anförande i alla fall.
Herr talman, Sverige är vårt hem. Det land som vi har byggt med nyfikenhet, hårt arbete, samarbete och gemensamma värderingar. Det finns politiker som tror att ett gott samhälle primärt handlar om det materiella. Om materialism, livsnödvändiga saker som att ha mat i magen, pengar i plånboken och ett tak över huvudet. Allt det behövs. Men utan värderingar som håller oss samman så blir det där hemmet både hårt och kallt. Och vårt gemensamma hem utmanas nu av gängkriminalitet, hedersförtryck och parallellsamhällen. Av krafter som tror att den som skriker högt, som uppträder hotfullt på gator och torg, också har rätt. Men deras splittring får aldrig bli vår. Motsättningar som skapar kaos, konflikt och krig där får inte importeras hit. Ökad polarisering och brist på samtal, det är något som Sverige inte har råd med. Så när krig rasar i Europa, när kriget hotar också vårt land,
då förväntas helt enkelt något annat av oss. Vi behöver samlas kring de värderingar som präglar Sverige och som gör henne till vår. Den samhällsgemenskap som gör att konflikter stannar vid en lapp i tvättstugan, som gör att vi vattnar grannarnas blommor på semestern och tränar områdets ungar i fotboll. Vi behöver stärka allt det som skapar tillit, gemenskap och respekt, trots att vi kanske inte delar samma tro, politiska övertygelse, bakgrund. Det som gör att vi inför hot om krig eller kris tillsammans är beredda att ställa oss vid fronten och försvara det som är vårt. Sverige är värt att försvara. De svenska värderingarna är värda att försvara. Tack.
Tack så mycket. Och på Ebba Busch, Kristdemokraternas anförande, har Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Rickard Nordin, Centerpartiet och Daniel Heldén, Miljöpartiet, begärt replik. Ordet går inledningsvis till Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Varsågod.
Herr talman, inledningsvis vill jag säga att det är väldigt bra att Jimmy Åkesson tar upp Sollefteå sjukhus, eftersom vi har lagt ett förslag för att rädda sjukhuset. Så jag uppmanar nu och förväntar mig att både Jimmy Åkesson och helst Ebba Busch kommer rösta på vårt förslag. Annars blir det konstigt att man står här. En fungerande sjukvård är själva grunden i samhället. Den som drabbas av sjukdom ska snabbt kunna ta sig till sjukvård och kunna genomgå de behandlingar som behöver genomföras. Men det är rekordmånga vårdanställda som har varslats runt om i Sverige. Kötiderna ökar. De har aldrig varit så här långa som de är nu. Väntetiderna har aldrig varit så här långa som de är under nuvarande regering. Menar Ebba Busch, som lovade att korta vårdköerna, att hon har uppfyllt sitt vallöfte?
Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
Herr talman, jag börjar med att svara på den specifika frågan. Nej, alltså jag är inte Morgan Johansson. Det vill säga, jag kommer inte slå mig för bröstet med allt jag har gjort och vara nöjd där. Utan vi kommer att vara nöjda när vi har löst problemen. Och vårdsverige är fortfarande i kris när så många patienter förväntar olagligt länge på att få den vård de behöver. Men ta bara det här förslaget här från Vänsterpartiet, att vi här skulle garantera att men det är inte rimligt att gravida kvinnor tvingas åka jättelångt på farliga vägar för att få en säker förlossning. Det är inte rimligt att man lägger ner Sollefteå sjukhus. Det vill nu Nooshi Dadgostar ha möjlighet att garantera någon slags vettigt avstånd till närmsta sjukhus härifrån. På nationell nivå. Nu passar det när man har fått kritik, när man har varit med och lagt ner nödvändig sjukvård lokalt. Det är precis den här förändringen, att kunna gå från 21 olika ansvar till ett nationellt ansvar, som Vänsterpartiet säger nej till överallt annars.
Herr talman, vi styr alltså inte i Västernorrland, vill jag upplysa ministern om, eftersom hon inte verkar veta det. Det var ju Magdalena Anderssons fel att det var så långa vårdköer. Det var vad Ebba Busch sa innan valet. Det var Magdalena Anderssons fel att matpriserna var så höga. Men nu, efter valet, då går Ebba Busch med Johan Perssons devis. Då är det något annat som gäller. Då är det alla andras fel. Ebba Busch har inget med saken att göra. Det finns ingen regering som har tagit handen ifrån sjukvården så mycket och dragit staten ifrån sjukvården så mycket som den här regeringen. Ni har ju minskat åtagandet. Därför att ni har valt att sänka skatten med 70 miljarder. Istället för att behålla Sollefteå sjukhus. Istället för att se till att minska väntetiderna. Det var rekordvarsel i svensk sjukvård. Det är alltså undersköterskor och sjuksköterskor som behöver lön varje månad för att göra jobbet.
Tack oavsett. Så mycket. Vem som äger det? Ebba Busch.
Varför har du inte gjort mer?
Nooshi Dadgostar, kladda inte den sortens politiska ledarskap på mig. Gör inte det. Det är ert ansvar i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Det elände vi har med energi, med inflation, med drivmedel, med vårdköer, allt. Men jag tar fullt ut ansvar för att städa efter 8 år med rödgrönt styre. Men kom inte här nu och säg att nu passar det med nationellt ansvarstagande för vården för att rädda kvar Sollefteå, när ni har motarbetat konsekvent i vårdansvarskommittén just det som skulle behövas. Kom inte och säg att ni står på medarbetarnas sida i vården när ni fortsätter att försvara ett 160 år gammalt system som uppenbart inte håller för modern sjukvård. När vi nu har fått experterna, inte kommissionen och de politiska partiernas tycka, experternas tyckande att på område efter område så finns det goda skäl för ökad statlig styrning. För kvalitet, för finansiering, för beredskap. Vad annars finns kvar? Sluta snacka.
Börja handla. Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för nästa replik går till Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod.
Herr talman, för snart 7 år sedan fick Ebba Busch feeling i debatt och började prata kärnkraft. Det var lyckat i debatten där och då, men jag är ledsen att säga det. Det är inte så många som jublar över det idag. Framförallt inte de miljontals svenska hushåll som börjar förstå hur dyrt det här kommer att bli. Med höjd skatt och höjda elpriser både nu och under överskådlig framtid. Varför utreder regeringen inte ens de alternativ till kärnkraften som kan lösa samma sak snabbare och billigare? Vi i Centerpartiet har visat att alternativen med vattenkraft och kraftvärme och effektivisering tar hellre